Du lyssnar på Radio Independent Living. Mentalsjukhusen ska förpassas till historiens skräpkammare. Är ett program om Riksförbundet för social och mental hälsa och avvecklingen av de psykiatriska institutionerna.
Jag förstod att det skulle gå åt helvete.
Engagemang och kunskap om livet har varit bra. Att kunna ha förmåga att leva livet och klara av det mesta, men sen helt plötsligt tappa all ork, all kraft liksom rinner ur en och ett stort svart mörker griper tag i en med en fruktansvärd känsla av att inte kunna hantera livet som sådant, och man åker ner i ett stort svart hål där själva livslusten upphör, bokstavligt talat. Väldigt svårt att beskriva för den som aldrig har varit där, men det är ett totalt svart hål som man åker ner i, som man inte kan hantera genom. Man gör sig själv väldigt illa för att få stopp på det, helt enkelt. För att själv styra sin egen smärta, för att ta bort den här grundläggande existentiella smärtan.
Hans Bergström säger att det är svårt att beskriva den erfarenhet han har för andra som aldrig varit där. Ändå är det en erfarenhet han delar med väldigt många. Psykiskt funktionshinder, psykisk ohälsa eller vad vi väljer att kalla det är inte ovanligt. RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, har ungefär 10 000 medlemmar och 150 lokalföreningar. Här är den delade erfarenheten grunden för verksamheten. Jan-Olof Forsén är ordförande för RSMH.
Alla erfarenheter man får i livet ger ju också kunskap på något sätt. Och en del kan man läsa sig till, men det är bara bokliga kunskaper. Det är först när man är med om det som det verkar ramla ner i mig som en erfarenhet. Och en del de briljerar med en massa bokkunskaper, men de är futtiga och räddhågsna. De är, som de säger i Bibeln, de är en klingande symbol. Det är liksom, så jag tycker så är att jag vet mycket mer om livet och min resa har varit tuff, och den är väl tuff också, men samtidigt så är den väldigt nära livet. Alltså det på något sätt så får man reflektera ständigt över vad är livet, och jag hoppas att det den dagen man ligger på dödsbädden ska känna att jag har ändå levt ut.
Man åker ner i ett stort svart hål där det livs.
Hans Bergström fick sin första erfarenhet av psykisk ohälsa i tonåren. En sårbarhet som han bar med sig genom uppväxten och studietiden in i arbetslivet. Sin första erfarenhet av att vara patient i psykiatrins värld fick han när han var 29 år gammal.
Då kom jag in i psykiatrin, ska man väl säga, som för första gången på riktigt i livet. Att börja den resan som också blev en vändpunkt för mig, bokstavligen talat. Jag fick inte komma tillbaka till det här jobbet när det hade hänt, utan jag började en karriär som innebar att staten betalade, fortsatte att betala min lön, och jag arbetsprövade på olika jobb. Men det som var mest påtagligt, det var ju att kliva in som patient i psykiatrins värld, en sluten värld för mig som jag aldrig hade sett inifrån, utan mera utifrån betraktat. För det var ju inte ovanligt att vi som jobbade som ställföreträdande chefer på den här ungdomsvårdsskolan ibland var tvungen att kalla in våra konsulterande psykiater när flickorna i det här fallet blev så dåliga så de blev psykotiska. Och med psykiatrin hade jag suttit och betraktat utifrån väldigt mycket. Och i mitt fall då Sundby sjukhus i Strängnäs då, som var ett gammalt stort traditionellt mentalsjukhus. Men jag hade aldrig min vildaste fantasi trott att jag skulle bli en av deras invånare, en av deras patienter så att säga.
Under 60-talet organiserar sig psykiatrins patienter i det som ska bli RSMH. Den 28 februari 1967 bildas organisationen vid ett möte på Medborgarhuset i Stockholm. Man kallar sig då för RMH, Riksorganisationen för mental hälsa. Det är samma år som huvudmannaskapet för mentalsjukhusen går över från staten till landstingen. 5 år senare, samtidigt som Hans Bergström får sin första erfarenhet av att vara patient inom psykiatrin, ändrar RMH namn till Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH. Och får sin första ordförande med patienterfarenhet. Det var en tid full av utveckling, av svårigheter men kanske också möjligheter. RSMH bildade lokalföreningar på allt fler ställen i Sverige.
Alltså det var ju ändå, man märkte ju att det fanns ju en vi och dem system, även om det var de här förmenta eller de goda tecknen på att försöka bedriva en progressiv vård och behandling, så fanns det, vi var ju ändå i underläge. Vi hade ju inte makten över våra liv. Vi kunde ju naturligtvis, eftersom vi var frivilligt intagen, kunde vi gå därifrån. Men ändå så fanns det ju andra som bestämde rätt mycket. Och samtidigt fanns det ju en känsla hos oss att vi ville göra någonting mer. I alla fall jag som är en uppvuxen som är föreningslivet och van att gå med i och organisera sig. Så att... Vi gjorde väl ungefär som Joe Hill, sörjande kamrater, organiserar. Så vi organiserar oss, vi bildar en patientförening. Mm.
Då kände du inte till RSMH?
Ingenting, det var helt vit fläck för mig, aldrig hade hört talas om. Det kom en dam som hade varit patient här tidigare och berättade om någonting. Med sig hade hon en stor man, alltså fysiskt stor man på 1,90, men stor och tung, som berättade om någonting som hette RMH. Och som numera heter RSMH. Hon var patienternas, ja, inom Pippifötter fackförbund. Och när vi fick den här informationen att det fanns en riksorganisation att ansluta sig till, så beslutade vi att vi ansluter den här lokala föreningen, patientföreningen i Eskilstuna, för oss som lever med psykisk ohälsa, som är överlevare inom psykiatrin eller brukare, vad vi nu.
Då hade ni inte den terminologin?
Fanns inte, utan vi var ju patienter. Det var en patientförening då. Mycket RSMH, och då anslöt vi oss till RSMH. Och det var första gången jag kom i kontakt med den organisationen, och som också kom att bli, kan man väl säga, bokstavligen en livlina för mig, att mitt sätt att komma tillbaka till livet.
RSMH blev inte bara en röst för psykiatrins överlevare att påverka sin situation. Organisationen gav också styrka att leva öppet med sin psykiska ohälsa. Att utmana den skamstämpel som fortfarande ges i vårt samhälle till personer som är psykiskt funktionshindrade. Organisationen gav en identitet och skapade gemenskap.
Det var hela min mission och alltid varit att vara öppen och försöka dela med mig utav mina
erfarenheter. Vågade du det redan då, trots att det var liksom så skamligt?
Ja, tack vare att jag kom att engagera mig i RSMH redan som inneliggande patient. Så öppnas, för där fick vi ju, vi peppade ju varandra.
Mm. Och en medvetenhet kanske?
Väcktes ju oss med en medvetenhet. För det fanns ju de som hade varit med. Organisationen var ung då. Det var den hade 5 år totalt på nacken. Och det var ju oerhört fascinerande att lyssna på de här utdömda människorna med deras oerhörda engagemang och kunskap om livet och vad de oförbrukade resurser på något sätt som där, ja, det blir svårt att prata om så här.
Många av dem är borta idag.
Ja, många av dem är borta, men de finns med ändå för att...
Kanske är detta RSMHs dilemma och största svårighet. när du är inne i en period där den psykiska sjukdomen är aktiv, när det svarta hålet, som Hans beskriver det, hotar att sluka dig, är det svårt att organisera sig och stå upp för sina rättigheter. I andra perioder kan samhällets synsätt, skamstämpeln, göra det svårt att öppet arbeta i RSMH. Så har organisationens medlemmar och potentiella medlemmar fått erövra inflytande om och om igen. Om igen får de börja på nytt, organisera sina kamrater, påverka omgivningen. Ett decennium efter att Hans och hans kamrater bildade en patientförening i Eskilstuna blir Ola Persson intagen på Sundby sjukhus. Hans kamp för överlevnad tog sig uttryck i en kamp för inflytande i det stängda systemet. Han går till avdelningsföreståndaren och frågar om de inte har några stormöten. Hon svarar nej.
Ja, men vi bor ju här. Vi är ju tvingade att vara här. Det här är ju våran, det här är ju våran boendemiljö. Ja, Ola, vad du, vilka frågor du har, Ola. Oj, Lilian heter hon. Och då sa jag till Lilian att om jag får samtliga patienter här att skriva på ett papper att vi vill ha stormöten där vi har en dialog mellan patienter och personal, får vi det då? Hon ville väl bli av med mig. Ja, visst så. I hennes värld var ju det en omöjlighet att få alla patienter från 75 år senila till skitsar att skriva på ett papper. Det tog mig 2 dagar. Men det gick åt 3 askar cigaretter och jag fick ibland byta till mig Sobril eller annan medicin som någon hade sparat i munnen. Så jag fick dem och då fick jag igång stormöten. Och jag tog upp vardagliga saker. Ja, det var såna här saker. Varför får inte vi ut tidningarna som ni påstår att ni prenumererar för våra patienter? Varför ligger de på personalrummet? Varför får vi inte saft för vatten istället? Är det så dåligt ställt? Och så vidare och sådana här saker. Varför får vi inte sitta vad vi vill vid frukostbordet? Varför är det inte städat på rökrummet? Ja, det var så jag började. Sen kunde man inte riktigt placera mig i arbetsterapi, så att jag engagerade mig i RSMH.
För både Ola Persson och Hans Bergström blev erfarenheten av psykiatrin och mötet med kamratskapet och RSMH starten på ett livslångt engagemang. Från slutet av 60-talet och fram till 90-talet sker stora förändringar inom den psykiatriska vårdens organisation. De stora institutionerna läggs ner.
Mellan 13 och 14 år som jag har jobbat heltid med olika, dels som kanslichef och ett antal olika projekt som jag har jobbat i inom RSM. Men under alla de här åren har jag haft förtroendeuppdrag också, eller vid sidan av. Så att totalt har jag varit verksam i, ja, nu i 31 år i RSMH.
Vad har RSMH betytt för dig?
Allt kan jag väl säga, utan RSMH vet jag inte om jag... För att den här världen som var sluten, den öppnas ju upp för mig. Och det var ju där jag fortsatte min kamp för människovärdet.
Du har också varit med i nedmonteringen av den mentalsjukhusen, antar jag, i det här uppdraget.
Jag har fått vara med i de så kallade politiska finrummen där alla beslutsfattarna har samlats, varit med då som någon slags prydnadsdåre, ja, inom citationstecken då, att få vara en röst för oss då i de här beslutssammanhangen. Jag har fått vara med i den stora statliga psykiatriutredningen exempelvis som RSMHs expert.
Vad var viktigast för er i det här arbetet, alltså när det gällde mentalsjukhus?
De stora institutionerna måste stängas och avvecklas. De skapade mera lidande än de lindrade.
Hans fick sitta med i de politiska finrummen där besluten togs. Ola Persson upplevde institutionernas avveckling inifrån Sundby mentalsjukhus. De träffas i parken vid det som en gång var Sundby sjukhus och pratar om nedläggningen.
Det som är slående här med Sundby, berättelsen om din tid här och vad som hände i patientkampen. Och det var ju också samtidigt med en stor omstruktureringsprocess av hela mentalvården. Du fick ju vara med om det historiska beslutet här. När man landstinget samlade, vad jag förstår, all personal. Det var, jag vet inte, var det 85 det här nedläggningsbeslutet kom? Eller kan det ha varit 84
redan? Ja, det var redan 83 eller 84.
83-84. Mm. Då hade man bestämt sig för nu ska Sundby sjukhus läggas ner. Och det ska vara klart 1 oktober 1987.
Ja.
Då ska den sista patienten vara utrullad från Sundby mentalsjukhus. Mm. Hur fick ni patienter reda på den informationen? Den berörde ju er som invånare. Det var ju en viktig information för er patienter också. Var ni skulle ta vägen. Vad som skulle hända med er. Ni var väl måste väl också ha informerats om det här nedläggningsbeslutet?
Nej, det gjorde ju inte. Patienterna informerades ju. Men media följde ju detta självklart. Och det fanns ju då, eftersom jag då var ett, RSMO var, inte jag, RSMO, vi kamrater allihopa här på Sundby som var engagerade i RSMO, det har varit många. Så var ju jag inbjuden. RSMO fick en representant på detta möte som var i festsalen och det var ju mig. Vi informerade ju vad som hände hela tiden och jag följde utvecklingen med sektoriseringen och alltihopa inifrån och ut kan man säga, ja. Men annars var det ju ingen information för patienterna inte. Det var det inte.
De här stora institutionerna, det är ju en del av hela vårdsverige. Jag menar, de avvecklas, det var en föranstalter, det är institutionen för utvecklingsstörda och de sista som började avvecklas, det var de gamla mentalsjukhusen. Vad var det för intentioner, vad var det för ideologi tror du bakom att beslutet att lägga ner Sundby? Var det någon slags kunskap om att det här kanske inte var så bra sätt att vårda folk på inne på de här gigantiska institutionerna? Eller var det ekonomiska skäl? Eller hade man någonting annat som var mycket bättre att erbjuda? Vad tror du själv?
Det här är jag helt 100% övertygad om. Ekonomiska skäl. Det var bara ekonomiska skäl. Ingenting annat. Det var inte alls någonting att man hade insett att vården var misslyckad eller någonting. Kan väl fanns någon då möjligtvis, va? Men alltså det stora beslutet, det var ekonomiska skäl. Vi var i ett expansivt skede i Sverige på 80-talet. Det var det gyllene 80-talet. Samtidigt var det ju som så att sjukhuset var så slitet. Det skulle ha varit, blivit för dyrt, helt enkelt för dyrt att ha sjukhuset kvar. Man tog det beslutet som att lägga ner en industri, en gammal föråldrad industri. Det hade ingenting med vårdideologin, även fast man idag kanske från psykiatrisk sida säger det var just därför vi var ner, för det skulle bli bättre och bättre. Men det var bara ekonomiska skäl för man lade ner sjukhuset.
Hur gick det till? Alltså Sundby är lite speciellt eftersom Sundby har haft inte bara sina hempatienter från Sörmlands läns landsting. Man har haft, precis som du sa, från Västmanland som inte hade något eget mentalsjukhus. Där kommer folk hit från Stockholm och från Dalarna och andra ställen. Hur gick själva utslussningen till? Vad hände med patienterna som inte hade sin hemort här i Sörmland? Hur förberedde man dem och vad kom de till? Fick de ett bättre liv?
Ja, nej, det fick man inte. Jag hade förmånen på den tiden att dels följa här inifrån och tillsammans med dig och många andra RSM-år så gick vi ut och drog igång på kampanj tillbaka till vad och så vidare och så vidare. Hur det gick till? Ja, de lättare, det fanns ju den lättare typen av patienter, va? Det fanns ju människor som ville jobba på ett annat sätt. Om de sen ville göra det för att de skulle tjäna pengar på det eller att de ville ge en bättre vård. Alltså det gavs ju utrymme för inslumrade familjehem, behandlingshem och så vidare. Så de tog ju en del, va? Patienter. Men den tunga gruppen, de som inte dog under tiden, det var väldigt många som dog här också, ska jag tala om för det. Alltså som inte klarade flytten. Ja, Västmanland, ja, de byggde ju enligt vad de då trodde var bra. Södertälje rustade, Karlberga och så vidare och så vidare, va. Och man tog dem till Stockholm och olika ställen. Men informationen till patienterna, det var noll och ingen. Jag glömmer ju inte hur man på julafton kom och hämtade 10-12 stycken som skulle upp till Bäckomberga eller någonstans, va. Man var lydiga jon, man hade ju ingenting att säga till dem. Man fick ju bara följa med, vad hade de att säga till dem? Det hemska var ju att man i sektoriseringseffekterna, när man flyttade Stockholmspatienterna till Stockholms speciella avdelningar och Västmanlands till Västmanlands avdelning, att man slet människor ifrån varandra, alltså som skulle kunna bo tillsammans och stärka varandra. Men dels så såg jag vad som hände, och dels så kunde jag tillsammans i Sundbyprojektet tala om vad vi såg. Men samtidigt så fick jag ju andra att säga att du får inte berätta, Ola, och du får inte säga så mycket, för att det fanns ju vissa krafter som var rädda för att processen skulle sluta, alltså att man inte skulle stänga de här sjukhusen, va. Så att man, men jag förstod att det skulle gå åt helvete, alltså, på ren svenska, och det gjorde ju det också.
Nu sitter vi ju här igen då. Det är alltså 87, då togs nedläggningsbeslutet här, och då stängdes mentalsjukhuset. Och nu har det alltså gått 16 år sedan dess, och i stort sett alla mentalsjukhus är avvecklade. Det finns inga kvar. Bäckomberga, Långbro, Furunäset och Umedalna och Säter och allt vad de heter är stängda och avvecklade. Vi avvecklade 30 000 vårdplatser. Kvar finns bara knappt 8 000 landstingsplatser. Vi har ungefär 8 000 patienter som är i privata vårdhem. Och sen ska kommunerna ställa upp. Har det blivit bättre? Har de fått ett individuellt och bättre stöd i sina hemkommuner efter den här reformen nu då?
Jag kan inte säga att jag de sista 5 åren har en överblick så jag kan svara på den frågan. Men innan, fram till 94-95, Då kan jag svara på den frågan, och de fick det alltså inte bättre. Det fanns vissa små enheter som försökte att göra det bättre för de här människorna. Men samtidigt är det ju som så att om de rehabiliterar eller låter dem få för mycket inflytande, då måste de stänga. Förstår du tankegången, så att säga, va?
RSMH har alltid tyckt att man ska stänga mentalsjukhusen. Samtidigt har man varit medveten om de svårigheter som de före detta patienterna kan utsättas för om de inte får nödvändigt stöd ute i samhället. Jan-Olof Forsén berättar.
RSM har ju alltid tyckt att man ska stänga mentalsjukhusen, och vi var ju långt före att det hände. Och sen så, men vi hade ju också kampanjer. Vi hade en kampanj, Vägen tillbaka. Och sen hade vi efter det Vägen tillbaka till vad. Så vi var långt före psykiatriutredningen inne. Vad blir alternativet och vad går vi då i? Vad är så att säga alternativet till det här? Och det har ju inte infriats, det vill säga att vi är kommunmedborgare. Det handlar ju om att socialtjänsten ska, och kommunen ska ta sitt ansvar och bygga upp lämpliga boendeformer, sysselsättning och annat. Jag blir ju inte sjuk på mentalsjukhuset utan ute i samhället, och ska tillbaka till samhället och måste jag ha stöd där så inte jag blir sjuk igen.
Var är vi idag i det här möjligheten till behandling och stöd då?
Psykiatrin är ju om vi ska kalla det som en medicinsk disciplin, det är en slags trendvetenskap, och där det pendlar oerhört mycket mellan ytterligheter, har alltid gjort. Jag har försökt tränga in i dess historia, och just nu så vi ser ju effekterna av den här nedmonteringen, alltså den här psykiatrireformen som sådant, det vill säga vårdstöd och service till psykiskt funktionshindrade som det egentligen handlar om. Den utredning och den reform som började gälla 1995. Den var positiv i sig, har gett många fler av oss med psykiska funktionsnedsättningar ett bättre liv. Men den kom samtidigt med den stora nedmontering av den sociala välfärden i vårt land, när statsmakterna var i behov av att sanera rikets finanser, och det slog ju hårt.
Och därför så pågår det nu strömningar igen ifrån den så kallade självutnämnda experterna, det vill säga läkare, vissa mer biologiskt inriktade läkare, att man måste öppna upp de här gamla mentalsjukhusen, eller att folk driver omkring i storstäderna med sina personliga tillhörigheter i plastpåsar och lever som någon slags bag ladies.
Det gör de ju, men vad skulle vara din, vad tycker du är lösningen på det?
Ja, det är ju naturligtvis att vi, att kommunerna tar sitt ansvar på ett helt annat sätt, att jobba med olika former av stöd för att man ska kunna fungera ute i samhället. Och då handlar det om stöd i boendet, i sitt eget boende, inte några mellanvårdsformer, för vi håller på att bygga upp nu små mini-mentalsjukhus tyvärr, alltså i de här särskilda boendeformerna för, som finns för psykiskt funktionshindrade, utan att stötta människor i sina egna lägenheter, precis som alla människor har rätt till en egen lägenhet, en egen bostad, så ska självklart vi också ha den rätten, och då ska man inte ha de här mellanstegen som vi håller på att bygga upp nu. Jag tror att det fortsätter att skapa det här medberoendet som vi såg så tydligt inne på de gamla institutionerna.
Så medan vi väntar på kommunernas svar, kommer de att ta sitt ansvar och behandla psykiskt funktionshindrade som kommunmedborgare? Är budskapet från RSMH klart?
Mentalsjukhusen av den världen, de ska förpassas till historiens skräpkammare. Där hör de hemma.
Lyssnat till Mentalsjukhusen ska förpassas till historiens skräpkammare. I programmet deltog Hans Bergström, Jan-Olof Forsén och Ola Persson. Intervjuer och research gjordes av Hans Bergström. Hans samtalspartner var Wenche Willumsen. Radio Independent Living hittar du på www.independentliving.org.